Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Hans Bolin och Per Johansson på Ränk. Hej!
Hej, hej!
Vi har ju haft en hel del workshops, föreläsningar, kurser, utbildningar där vi försökt förklara vad fascia är, varför ett annat perspektiv, hur man förstår det och hur man behandlar kroppen och hur man just förstår den levande kroppen. Det vi pratar om i mycket avsnitt också. Det som är intressant som händer när vi har de här workshopsen är när vi visar Gimbertaus film på den levande kroppen, alltså Strolling Under the Skin. Den har filmat under huden hur det ser ut, hur kollagentrådar går ihop och går isär och hur det är konstant rörelse och det är väldigt vackert och det är mycket fina mönster och det förändras och sådär. Och när man ser det så händer det någonting med folk. Det blir som att de bara, oj, rör det sig så mycket? Alltså man är som chockad över att det är så mycket rörlighet i kroppen, att det händer så mycket saker i kroppen. Mm. Och vi märker att efter man har sett det så kan man prata på ett annat sätt om det. Man kan förstå på ett annat sätt. Man kan känna på ett annat sätt. Det är någonting som händer med hela gruppens kroppsuppfattning när de har sett den, hur levande det är. Men det som samtidigt är lite tråkigt kan man väl säga då, är att det här är ju en film på en del. Mm. Och där kommer du till mig, Hans, för några, jag skulle säga dagar, men kanske för några veckor sedan och sa att men kan man inte visa hela kroppen? Hur var det du tänkte då? Alltså, vad är poängen med att se just allting? Och hur gör man det här?
Jag var på semester och sen så började jag fundera på varför man aldrig har sett. Vi ser ju på folk, alltså när man ser på människor så ser man att de rör sig. Man ser ju om de spelar ishockey eller fotboll så ser man att de rör sig. Man ser, men på något sätt så tittar vi på kroppen genom ett annat, att det är ett skelett och en massa delar och allting sånt där. Och då hade vi ett bolag som vi jobbade med för jättemånga år sedan när vi skulle försöka förklara vad behandling utav fascia var för någonting. Och de hade svårt att förstå vad fascia var, men då ritade de upp ett nätverk och hur det här satt ihop. Fast utanför hade det inte mer flöde, men att det skakade i det nätverket. Så jag skrev till dem och sa, skulle inte ni kunna göra en fascia människa, en fascia gubbe och en fascia gumme, alltså en kvinna och en man, så att man kan se flöde, alltså hur det egentligen far runt i kroppen. Inte så jätteavancerat egentligen, men mer att se att allting rör sig. För gör man det, då skulle man nog kunna prata om saker på ett annat sätt. Det svåra tror jag egentligen det är att precis som jag tror första gången som jag när jag var i Eilat och så sen skulle man dyka i Akabaviken, alltså dyka
det Eilat ligger alltså i
Israel, eller det ligger nu mitt emellan alltså Röda havet där.
Okay.
Och när man dyker är det så otroligt siktdjup när man ser hur det ser ut under vattnet, alltså det finns en helt annan, alltså har man inte dykt så förstår man hur vackert det är i vattnet, alltså under vattnet. Det är ju ett annat perspektiv. Om man tittar på vattnet ovanför så ser man ju inte hur det ser ut när man är nere i vattnet. Och då ser man fiskar och man ser, det är en helt annan värld.
Men det där vattnet är så klart också.
Ja, man ser, jag tror att det siktar ju på 60 meter så man bara simmar på botten och sen kommer aldrig fram. För det, man är så ovan vid att det är så otroligt ljust. Egentligen tror jag det svåra egentligen är att förstå att vi är så fast i ett sätt att tänka på delar och att kroppen är uppdelad i en massa olika saker. Så att vi har svårt att förstå och ska man då kunna visualisera den? Att se hur ser flödet ut? Hur ser en levande kropp ut? Jag tror att vi har gjort den där figuren som finns i Fasciaguiden. Den är ju därifrån. Den finns ju någonstans i Fasciaguiden. Visst gör den det?
Ja, den här helkroppen med massa trådar i.
Den är egentligen mer sann än, alltså mer sann bild utav hur kroppen ser ut än ett skelett eller en del. Och det här, jag tror att det svåra egentligen det är att Anatomy Trained Tom Myers tar upp det, alltså metafor också på hur ser vi på kroppen egentligen? Alltså nervsystem, ja men det är ett system, men det sitter också ihop i fascian. Huden, ja det är ett organ, men det sitter också ihop i fascian. Så att allting sitter ihop, och det är det som är så svårt att förstå. Att vi har svårt att ta in den bilden, för vi har inte sett den bilden. Men egentligen så ser vi den bilden varje dag när vi tittar på. När jag ser på dig nu, eller när jag ser på dig Per, så är det faktiskt en hel. Det är någon som lever, någon som rör sig som man ser.
Ja, men det är värt att stanna upp där. För när man öppnar en anatomibok, till exempel har vi Grant som vi har på utbildningar, då ser man till exempel en bit av nacken, och så sen så då är det avskalat att man bara ser skelettet till exempel. Mm. Eller så ser man skelettet och nervtrådarna, eller skelettet och musklerna eller någonting sånt där. Och då när man tittar på den bilden, då är skelettet ritat på den bilden så som en bit skelett ser ut när den är uttagen ur kroppen. Därför att då tänker vi att men så här ser det ut. Men det som Gilbert Haw också visade, att det ser ju inte ut så. Alltså även ett skelett eller en muskel ser ju inte ut som vår ritade bild av den. Därför den ritade bilden kommer från när vi har plockat ut den och den är död. Och vi har tagit bort flödet och vätskan och nervtrådar. Vi har tagit bort framförallt väldigt mycket fascia från själva muskeln eller från själva skelettbiten. Så att, men samtidigt så tror ju vi att det är så här det ser ut. Så när du säger att den här helkroppen som bara består av massa sträckor och massa trådar, att det är mer sant för hur kroppen ser ut än en bild på en lever, så finns ju en poäng i det. Det finns ju en poäng i att det ser faktiskt mer ut så i en levande kropp än att det är en ensam lever utskuren i sin egen funktion. Och där måste ju bilden, hur vi ser på det, påverka hur vi uppfattar det.
Ja, jag tänker att det finns en analogi mellan vad han sa apropå livet under ytan i havet. Och det här med kroppen, den levande kroppen, det är ju att om man tittar på människor som rör sig, och varje människa man ser alltid, hela tiden, rör sig ju på något sätt. Om man stannar bara vid själva det enkla rörandet, så att säga. Men man ser ju inte under huden då, eller innanför. Man ser ju inte insidan. Och det är samma sak, så att människan man ser utifrån sett är ju ungefär som havsytan. Man ser inte vad som finns där, där under. Och lika väl som det finns händer en massa saker som man inte liksom ser hur det relaterar till varandra under ytan, så händer det en massa saker under kroppsytan, så att säga. Och det rör sig precis som hela människan utifrån sett rör sig. Och det här gäller ju varje levande varelse egentligen. Mm. Så rör det sig också på insidan. Fast det, hur det rör sig på insidan är liksom annorlunda än hur det ser ut på utsidan. Så det är som en annan värld samtidigt. En sak som slår mig när jag tittar på den här Gilbert Haws film här, som visserligen bara visar en del av vad som händer i en levande kropp. Det är att om man tittar på någon sekvens där, så först så ser man vad som ser ut att vara tydligt avgränsade strukturer. Men sen eftersom filmen fortskrider, så rör sig de där strukturerna och i förhållande till varandra, och några smälter ihop och så delar det sig igen. Och så som han, jag tror han säger någonting i filmen i stil med, eller kommentatorn i filmen säger någonting i stil med, att det som ser ut att vara liksom i en stillbild ser ut att vara någon sorts någorlunda geometriskt ordnad bild, är i själva verket i det pågående livet i kroppen en om inte kaotiskt så åtminstone totalt oöverskådligt. Man brukar säga att det blir en sorts fraktal effekt där saker rör sig på olika nivåer hela tiden i någon sorts samspel som bildar ett mönster som ett föränderligt mönster. Alltså det är någon sorts ordning i det som händer, men det går inte att rita i en bild som i en anatomibok. Så alltså, så fort man fryser bilden, så att säga, oavsett på vilken nivå, så blir det orealistiskt egentligen. För att man ser inte att det som ser ut att vara entydigt en struktur i bildruta 1, i bildruta 10 eller något, ser det helt annorlunda ut. Mm. Så det är liksom det lite grann som är problemet. På något sätt tror jag man kan försöka överföra, precis som man tar ju inte för givet att människor, sen man går ut på stan bara, man tar ju inte för givet att alla människor som rör sig där, att de är på samma ställe hela tiden och ser precis likadana ut i sina ansiktsuttryck och åtbörder och allting. Det tar man ju inte för givet, utan man är liksom beredd på att det ska ändra sig hela tiden. Men när man försöker föreställa sig vad som händer inne i alla dessa människokroppar, så om man överhuvudtaget tänker på det, det gör man väl oftast inte alls. Men om man skulle då göra det, vad får man för liksom association? Jag försöker man föreställa sig ett pumpande hjärta och lungor som dras ihop och vidgar sig och muskler som liksom rör sig under huden på något sätt. Men den föreställningen är ju en fantasi, har det visat sig nu då. Och det räcker ju att se den här filmen Strolling Under the Skin, och även om den är liksom ofullständig på ett sätt, för att förstå att, och det är väl det som är så slående, och det är väl det Gimbert har haft svårt att förmedla egentligen i många sammanhang, att det ser inte ut som man tänker sig alls, och det är liksom lite chockerande och frustrerande på samma gång det där. Hur ska man då, och där tänker jag, det kan vi kanske återvända till, men en tanke jag får innan jag slutar den här utläggningen nu då, det är att ett sätt att kanske börja kunna föreställa sig, det är att man strävar efter att förena hur man tänker med hur saker känns. För om man verkligen känner efter, förnimmer, observerar vad som händer i ens egen kropp, alltså inte bara observera liksom intellektuellt på något sätt, försöka förstå, utan verkligen känner efter och förnimmer hur liksom vågor av reaktioner av olika slag far genom kroppen egentligen hela tiden. Det kan man ju observera mer eller mindre noga beroende på hur bra man är på att förnimma. Men om man tänker sig att dessa ständigt skiftande förnimmelser i en själv är egentligen en realistisk uppfattning om vad som händer. Och så kan man koppla ihop det då med till exempel de här intrycken som Gibbertos film gör, och tänka, känna på något sätt samtidigt att jaha, det är så det är det som händer. Det är därför de här anatomiska statiska illustrationerna inte stämmer med verkligheten.
Jag tror att det svåra med det är ju att vi inte tränade att göra så. Vi inte tränar att se kroppen och vår själ på det sättet. Därför blir det ju alltså fascia som perspektiv, alltså kroppen som helhet utan början och slut, med ett ständigt flöde och ständig förnyelse. Det är ju nästan egentligen, som jag har sagt förut, egentligen som har sett, om det finns ingen början och slut, vilket det inte finns, utan allting ändras hela tiden, då är det nästan så att att vi är oändliga. Och då blir det ju mer en metafor utav universum eller någonting annat. Och det som jag tror är lite intressant med när man, vi har några som jobbar med oss som håller på med ayurveda, men ayurveda är fascia. Kinesisk medicin kan man få in i fascia. Så att man kan få in en massa olika begrepp inom helhet. På samma sätt som man skulle kunna säga, som du säger nu, att om man känner saker och ting så, eller med om saker och ting så, har vi sagt att det är tryck, men det kan ju även vara en laddning. Alltså om jag får en alltså det är, alltså mycket i kroppen är elektricitet också. Det händer saker som händer med fotoner och allt möjligt som finns. Och det är allting på en gång. Och det svåra är egentligen att visa det. Och det som jag tänkte göra med de här, och som vi har försökt att titta på, det är att göra en enkel modell. Alltså bevisa helhet. Ungefär som att, jag tror att de första som, när man flög ut ifrån jorden och så såg man jorden ifrån rymden, så jorden annorlunda ut än vad man trodde att den var. Och jag tror att man har mätat ifrån NASA, har man sett hur vattenflödet är i jorden. Alltså, för man ser hela tiden att det rör sig i jorden. Alltså vädret rör sig hela tiden. Och högtryck och lågtryck och allt. Och så, och blixtrar och allt möjligt. Det är också en levande sak som är svårt att se utifrån. Om vi sitter i Sverige och tittar på det. Men sitter du utanför och tittar ifrån ett utifrån ett rymdskepp och se på jorden vad som händer, då ser det ju, det är väl som någon som säger, det ser ju inget trevligt ut att vara där ibland. Det är jävla fart där, alltså det händer grejer och smäller och det blixtrar.
Och så har vi 1600 km i
timmen. Ja, det måste ju vara Tivoli att se på det, alltså på det sättet. Men på det, alltså att backa ifrån och se hur ser helhet ut, hur ser flöde ut? Och sen skulle man kunna då använda till exempel Gimbert Hors bilder att visa, så här ser en hand ut inuti. Alltså här kan man se fraktala strukturerna eller ett blodflöde att, som han visar hur de här, alltså vi tror att blodkärlen är stilla, det är de inte heller, de rör sig också, alltså allting rör sig i olika håll. Och jag tror att bara att försöka att göra en sån enkel figur men sen använda kanske Gimbert Hors bilder på hur de ser ut, så kanske man kan få ett helt annat perspektiv att se på kroppen. Jag försökte få mina konstruktörer, de håller på med 3D. Och då ska man inte kunna göra en atlas i 3D, alltså en atlas på kroppen i 3D där man har vikt, alltså olika organ väger olika mycket, man ser hur belastade kroppen, det är ju ett jättesvårt sätt att göra det, för det är ingen som har gjort det, men det skulle vara mer sant än ett stilla, alltså en anatomilexikon eller en, man kan ju också 3D som man har gjort det, så man kan gå in och titta på hur saker ser ut, men det är fortfarande stilla, det är fortfarande, du kan gå in, alltså du kan scanna, alltså det finns ju anatomilexikon som är i 3D som du kan se på, men det rör sig ingenting, det finns ingen flöde i dem. Vilket gör att då blir det ännu svårare att förstå det. Så att jag tror att det där alltså att perspektivet, hur vi ser på kropp, hur vi ser på saker, det är så starkt.
Apropå, jag måste säga en sak apropå det där med synen på jorden från rymden. Kanske kan man inspireras av, för att en sak som fascinerar mig kolossalt när det gäller den här, så att säga, globala översiktsbilder av hur vad som händer i atmosfären. Om man ser liksom en animering så att säga uppsnabbad realtids, eller vad ska jag kalla det, uppsnabbad animering om hur det faktiskt ser ut utifrån rymden när olika vädersystem uppstår och rör sig. Mm. Jag tycker det är fullständigt hisnande, för att här är man på sin egen lilla fläck då. Man ser, jaha, nu regnar det lite grann och nu klarnar det upp ett tag och nu blir det mulet igen. Det är ungefär, man tänker inte på att det man ser sådana här fragment av då från sitt eget lilla perspektiv, det är, ingår i själva verket i enorma atmosfäriska rörelser som sträcker sig över kontinenter. Mm. Och ser man det där utifrån då, så ser man ser ju själva rörelsen. Man fattar liksom, jaha, det var därför det blev mulet nu. För att det var liksom en front mellan högtryck och lågtryck utöver Atlanten någonstans. Långt från där man själv befinner sig. Men det är själva verket det man känner av, även lokalt. Så att man liksom visuellt på något sätt, tänker jag att man kanske skulle kunna inspireras. När det gäller att visualisera vad som händer i den levande kroppen. Som en sorts ekosystem egentligen. Mm. Där fascian spelar en stor roll för helhetsfunktionen. Att man har någon sorts analogi med det där, med hur det ser ut på jorden när olika väderförhållanden rör sig och förändras.
Är inte jag...
För det är också en fråga om tryck. Det är ju intressant, va? Du har en direkt koppling där.
Men är inte jag en cell i jordens kropp då? Alltså inte det... Alltså inte jag,
ja, det är ju en cellen. Möjlighet att tänka, så att säga.
Om jag tänker jag här är en cell i jordens kropp. Det är samma system som är i kroppen. Och du är en cell i jordens kropp.
För vi påverkas ju av laddning och tryck. Alltså man tänker elektrisk laddning och tryck. Det är ju det som styr vädret också.
Mm. Ja, men ta den fullt ut.
Det är det som styr vad som händer i kroppen. Så att det liksom, det finns en ganska bra koppling där. Så att om man kan föreställa sig det här med väderförändringarna, hur det ser ut. Och tänka att det är något liknande som händer i kroppen när tryck och laddningar far hit och dit beroende på vad man är med om och vad som händer.
Mm. Ja, men för tänk att jag, om jag är en som en cell och jorden är kroppen, om det är liknelsen, och sen så tänker du i så fall även elefanterna, hundarna och insekterna också celler, fast med andra uppgifter. Mm. Så på samma sätt som så. Och jag har ju en direkt relation med allting runt omkring mig, på samma sätt som cellen har det också. Och jag går runt i miljö på. Så det är mycket som rent analogimässigt ändå är ganska likt hur det funkar i kroppen.
Ja, fast kanske. Jag tror att du ska ta bort metaforen med cell. För cell är ju, men du kan, för att du är en massa celler. Du är ett ekosystem. Men
ja,
att du,
får tänka på organismer eller något. Alltså interaktioner, relationer. Ja. För det är det blir frågan om. Det är därför det blir meningsfullt som vi har gjort i några program. Prata om ekologi. Både inre och yttre ekologi. Vi har en inre ekologi som farsan i stor del tar hand om och har som sorts, inom citationstecken, överblick över hela tiden. Och så har, men denna inre ekologi är ju inte isolerad, utan den är avskild från den yttre ekologin, men den är inte isolerad. Så att man kan liksom växla perspektiv genom inifrån och ut, utifrån och in hela tiden.
Men det tror jag vi har sagt, att man har ju mätt, jag vet inte vad man mäter, men man mäter, men att stora event som finns, 9-11, det syndes på en sån här graf, att det får en topp. Alltså stora saker som händer, som vi är med om, det ser man. Så det, vi påverkar ju, jag tror att vi påverkar mer än vad vi tror. Det som händer i levande jorden.
Men i alla fall, för det var innan vi pratade om det här med jorden, så jag satt och tänkte lite grann på hur ska man visualisera den levande kroppen? Och då jag har två tankar samtidigt här som man skulle kunna titta på. Den ena innebär att man också visar hur vi tror att det ser ut och jämför med hur det egentligen ser ut. Men oavsett vad, så tänkte jag så här, för du sa Per att man måste känna också.
Mm.
Och då tänkte jag så här att man, alltså om jag tar ett djupt andetag, för det satt Julie när du pratade om just den biten, och så tar jag ett djupt andetag och så känner jag var i kroppen det rör sig när jag andas. Så tar jag ett djupt andetag så det påverkar hela kroppen, rör sig av det här djupa andetaget. Och du andas ju hela tiden. Det är liksom alltså annars dör man ju, så att man andas. Så att det, om du har en levande kropp på en animation, då måste ju allting alltid röra sig. Alltså allt måste vibrera. Det får inte finnas ett enda streck som är rakt hela tiden, utan allt måste alltid vara rörelse. Mm. Och bara det skulle vara intressant att se en bild av en kropp. Alltså tänk dig att du har en levande kropp. Mm. Och så sen, fast istället för att det finns streck då som avgränsar kroppen, alltså streck som ska motsvara typ huden eller vårt yttre hölje, så de strecken rör sig hela tiden. Det är liksom en puls eller en snurra eller någonting, att de både förändras i sidled och de kan förändras ut och in, som att de expanderar upp i mindre, så att kroppen liksom, den här levande kroppen som helhet andas. Och så sen så allting i kroppen måste röra sig också. Så kan man kanske antingen ha då en metafor att man visar den stilla kroppen först. Så här tror vi att kroppen ser ut, och så visar man en stilla kropp. Fast egentligen så rör sig allting, och så visar man en kropp som är andas och där allting har plötsligt börjat vibrera. Och sen finns ju de här flödena, och så lägger man på ett flöde i taget i den här kroppen. Så man har ett flöde av elektricitet, ett flöde av vätska, ett flöde av nerver, ett flöde av biofotoner, ljus och så vidare. Och så visar man den här, man har bilden av den bild av kroppen som folk faktiskt känner igen. Men den bilden börjar röra på sig och börjar flöda och börjar leva och börjar bli på ett annat sätt. Och så börjar allting, om man då ser en lever till exempel, så den levern är, alltså pulserar och den vidgas och den bryts ner och bryts upp. Alltså den man ser att den rör på sig. Mm. Bara det skulle vara en bild som folk känner igen, men sen skulle det bli oj, alltså vilken kaos det är i kroppen, eller vilket, oj vad mycket som händer samtidigt.
Ja, ju mer man zoomar in desto svårare blir det att skilja det ena från det andra. Mm.
Ja, men att man har, för jag tror att, och det här tänkte jag fråga er om, när vi ändå har den här typen av samtal. Finns det en pedagogisk poäng i att visa stilla och sen lägga på rörelse för att någonstans ge perspektivet på hur vi, för vi tror ju, vår bild av kroppen är ju en stilla kropp. Det är den vi har, när jag tänker på en kropp i huvudet så tänker man på den stilla kroppen. Den som finns i böckerna.
Ja, jag tycker det låter vettigt, för att en sak jag brukar göra, vi har ju ofta pratat om att vikten av att kunna skifta perspektiv. Vilket bland annat innebär att man kan inte utgå från att ett perspektiv är sant och någon annat perspektiv är falskt. Perspektiv är perspektiv. Perspektiv är den inställning, så att säga, med vilket man uppfattar och förstår någonting. Så när man skiftar perspektiv så uppfattar man och förstår med andra ord andra saker. Och när det gäller då att skifta det här perspektivet från att se på kroppen som statisk, som en samling organ som ser ungefär likadant ut hela tiden, skifta från det perspektivet till det här andra rörliga omvandlande perspektivet, det krävs egentligen två saker där. Det ena är, dels måste man, och det är det vi är ute efter, att försöka åstadkodliggöra det här andra perspektivet, det rörliga dynamiska perspektivet, flödesperspektivet, det är det vi vill åstadkodliggöra. Så det behöver man, så att säga, lära sig att uppfatta. Men en ingrediens är också att i den här processen, den här förståelseprocessen, det är att man behöver bli väldigt medveten om vilket perspektiv man har innan.
Mm.
Och det är det vi ofta är dåliga på, att vara medvetna om att vi har ett perspektiv överhuvudtaget.
Mm.
Utan vi är liksom, befinner oss inne i perspektivet och ser allt ifrån, utifrån det perspektivet. Och då är det väldigt svårt att föreställa sig att det skulle kunna finnas något annat perspektiv. För det går liksom inte att få in ett annat perspektiv i ett existerande perspektiv, utan man måste just skifta. Och för att kunna skifta måste man ha någon sorts dubbelriktad medvetenhet som går ut på att man inser att man har ett perspektiv men att det finns ett annat perspektiv. Så för att se det andra perspektivet så måste man lämna sitt eget perspektiv. Mm. Och då måste man bli medveten om sitt eget ursprungsperspektiv, så att säga. Och det du nämnde nu då, om det här att starta med, Axel startar med en statisk bild och övergår till en rörlig bild. Det är ju faktiskt ett sätt, slår det mig, att illustrera just det.
Mm.
Den här dubbelriktade perspektivuppmärksamheten på det man lämnar och på det man går mot.
Mm. Ja, framförallt tror jag också att det är viktigt att man inte känner sig dum för att man inte har sett det tidigare. Alltså när man ser någonting, så man ska inte känna sig så dum som inte har sett att kroppen lever förut. Alltså på ett
Nej,
sätt.
Som jag sa, det är inte frågan om rätt och fel här. Nej. Det är frågan om att man uppfattar olika saker.
Men samtidigt så vill man ju se, för att när man har sett den levande kroppen eller förstår den levande kroppen eller börjat tänka på kroppen som levande, så inser man också att man kan inte se på kroppen som stilla. Alltså allting som bygger på att kroppen är stilla blir på något sätt, inte fel, men det blir dött.
Ja, det beror på vad man är ute efter. För att vi är ju ute efter, och det finns många, alla möjliga, väldigt goda, starka anledningar att vara ute efter att förstå och uppfatta och lära sig att tänka på just den levande kroppen.
Mm.
Men det betyder ju inte att perspektivet att dela upp det i delar och så vidare är ett förkastligt perspektiv. För att de egentligen oerhört mycket av nuvarande vetenskap och förståelse av kroppar bygger på det perspektivet. Och det vore väldigt förmätigt och konstigt att säga att den kunskapen är, så att säga, fel. Det som händer är att om man totaliserar det perspektivet, det vill säga om man fastnar i det perspektivet och säger att det är så, man måste förstå saker och ting, för annars förstår man inte rätt.
Fast jag tror att
det blir fel.
Det är det vi har gjort egentligen. Det är det som
ja, det är det vi har gjort, det är svåra egentligen. Men det är liksom skillnad på den kunskap man får utifrån ett visst perspektiv och vad, det är helt legitimt att ha ett perspektiv, och då säger jag det här och då förstår jag det här.
Mm.
Men om man säger att det här perspektivet är överordnat alla andra perspektiv, det är det här som gäller.
Mm.
Det är där felet begås. Mm. Alltså felet ligger inte i perspektivet, utan i tron på ett perspektiv framför andra perspektiv.
Ja, och så sen att man inte, att man vi har ju specialister, så att man jag tror att egentligen, ett sätt som jag försökte tänka på, för att jag hade, om man råkar ut för en olycka, man råkar ut för någonting som har hänt. Vi säger att man krockar med en bil. Då är vi rätt bra på att ta hand om bilen. Alltså vi kollar på hur smält, vad det gjort för någonting. Och man kan till exempel, vi säger att två bilar har krockat, kan man kolla vem som är skyldig. Alltså utifrån vad som har hänt och se på hur skadorna är hit och hit, fram och tillbaka. Men vad gör man med den som har suttit i bilen? Alltså hur tittar man på den? Om den har ont, hur många specialister ska man träffa då? Hur ser den processen ut? Och jag bara, en kvinna berättade det, för hon har varit dålig i 3 år. Alltså hur många hon har varit och träffat. Hur många olika perspektiv hon har fått höra. Och den tror jag, om man skulle försöka förklara den, då skulle det också vara lättare att förstå att hur, alltså totaliserat delperspektiv, hur svårt det blir när du har en människa som har ont.
Mm.
För de har ju de facto ont, men vad beror det på? Vad är det för någonting som har hänt? Och då säger jag, det är väl så enkelt, det är trycket var in i kroppen. Men om man inte tar åt sig det perspektivet, att det kan vara så, då blir det ju väldigt svårt att förklara vad smärta är för någonting utan det perspektivet. Alltså den förklaringen. Och eftersom den inte kanske, jag tror att det är det som egentligen mycket av de här fascia forskarna som vi hade när vi var på de konferenser vi varit på, och det vi har sett, alla de kom ju från delperspektiv. de flesta. Det är det enda som, det är därför Gimbert Taube var så lyrisk när vi pratade om den levande kroppen. Äntligen någon som förstår att den lever. Men det var inte så han menade. Men han har ju försökt,
han sa.
Han har ju försökt att visa det i 20 år. Och det jag tror han egentligen har gjort är att han har också försökt att visa, filma delperspektiv istället för att allting rör sig på en gång, som Neil Teese visade, att allting är flöde. Och det blir ju det, och det är egentligen det som han, det säger Pollack också, det går inte att mäta, det går inte att säga vad kroppen är nu och sen, om, alltså nu, utan det händer saker hela tiden. Och då tycker jag kanske din metafor på, alltså det här som titta på jorden, en snabbspelning på 2, 10, ett år som man kan se, eller om det är en månad man kan se på vad som händer på jorden, så det sker ju i kroppen också. Och det är ju så stora tal, alltså det var det, hur många, jag har så olika saker varje gång de berättar hur många celler som finns. Var det 30 biljoner celler?
37 biljoner har varit senast. Ja,
vem har räknat dem då? Vem har räknat dem?
Svårt att räkna det, eftersom att det föds och dör celler hela tiden också. Man, tänk så här, har jag räknat den här förut eller inte? Ja. För att när jag räknar den nu så kan ju den dö. Och då, hur ska jag hålla på vilken som föddes? Nu när du säger det, jag tror att antalet celler i kroppen är totalt bullshit.
Man kan säga vad som helst. Men, och jag tror att det egentligen så blir det så att det lurar egentligen med. Därför finns det säkert många intressanta saker man kan ta ifrån naturfolk som har levt på jorden och försökt att förstå att de lever på jorden, att de sitter ihop med jorden på ett sätt. Vi är ju levandes, och det du säger att det här med att känna efter och att försöka förstå vad man är med om och vad som händer i kroppen. Dels tror jag att vi har ju någonting som säger att egentligen borde vi göra det, för det är det enda vi ska göra, eftersom nästan allting går på automatik. Att autonoma nervsystemet sköter ju precis allting som är, så egentligen går vi runt i ett tivoli som sköter sig själv egentligen.
Och egentligen, ja, det är en sak man inte får glömma bort när det gäller det här, att vi är ju totalt omedvetna om det mesta.
Jag vet det. Vi har ingen koll på andra. Inte koll på någonting. Så nu börjar andas. Oh shit, nu känns det annorlunda i kroppen. Ja.
Det säger alla åt mig om att man plötsligt, säger man ska ligga och sova eller vila, blir man plötsligt medveten om sin andning. Då går det inte att sluta vara medveten om att man andas. Alltså det är som att man har inte tänkt på att man andas, och så plötsligt tänker man på att man andas. Då kan man inte sluta tänka på att man andas. Det är också lite häftigt. Mm. Så att det är som du säger, vi är väldigt omedvetna om väldigt, väldigt mycket egentligen.
Jag tror att det var när jag såg med, jag tror jag berättade om de savanterna som fanns, alltså den här Rain Man. Han kunde ju läsa, var det 3 sidor på en sekund? Alltså han läste en sida per sekund, tror jag, och han kom ihåg 98% av vad han läste. Men det var, han var medveten om allting som hände, så var han på en konsert och de spelade fel, och sa han, nej ni spelar fel. Så han kunde sitta och lyssna på saker och ting. Och allting, eftersom allting var annorlunda, så att han, det var som att han var, autonoma nervsystemet var på ett sätt bortkopplat, för att han såg allting som hände hela tiden. Vilket annars, och han tog in allting också, men han var ju, ja, han hade ju svårt att vara i liv. Alltså.
Han var ju förmedveten om allting hela tiden, skulle man kunna säga.
Exakt, och vi har egentligen kopplat bort en massa saker. Vi tror att det ser likadant ut väder som det gjorde igår. Men det är ju aldrig likadant, aldrig någonsin likadant.
Men för att du tar en skog eller en äng eller en någonting som lever, så förändras ju det hela tiden också. Mm. Alltså det var som du sa, det finns vissa saker som man verkligen bara, oj, just det. När du sa att hastigheten på vattnet i träd är 120 km i timmen, var det så du sa? Ja. Så att i träd, i ett levande träd, så har du ett flöde av vatten från rot till topp och topp till rot på 120 km i timmen. Det tänker man inte när man ser det här trädet stå där i lugn och svaja med vinden, att det är den typen av effekt inuti.
Nej, apropå det där att man inte ser hur saker rör sig hela tiden. Alla har ju säkert vid det här laget sett någon film någon gång där man har snabbat upp. Ja, det finns någon teknisk term för det där. Man filmar
en växt,
med vissa intervaller, och så kör man det i normal hastighet, så att säga. Så då kan man riktigt se hur, den är inte särskilt stilla alls, och det varierar i olika växter. Jag glömmer aldrig någon film jag såg om björnbärs snår som hade snabbats upp. Man såg hur de här björnbären liksom ringlade och kröp över marken som ormar.
Det finns en,
så det är olika tidsskalor. Det får man också tänka på när det gäller den levande kroppen inne i en själv, så att säga. Att det är olika tidsskalor hur fort saker går också.
Men jag tror man kan få mycket från just naturen. För det finns ju en dokumentär på Netflix som heter Storslagna svampar. Som handlar just om svampar. Och någon gång ska vi säkert gräva oss in i ämnet svampar också. För det är väldigt intressant. Framförallt hur svamparna har ett nätverk under jorden som binder samman nästan alla träd. Som kommunicerar med varandra via svampnätverket. Vilket är väldigt fascialikt på många sätt. Men, ja. men i den dokumentären fall ganska tidigt så visar de just många av de här sakerna av hur svampar växer och sjunker ihop. Men även hur förmultning ser ut, alltså med hjälp av svampar. Hur svampar bryter ner en död råtta till exempel. Och det är väldigt häftigt att se det i snabb hastighet. För det är, du ser just den här totala förändringen som finns i naturen. Att någonting finns där och sen finns det inte där. Och sen finns det någonting nytt där. Så typ ja, men hur ett dött djur blir levande växter. Men det sker ju inte liksom över en natt, utan det är en process som är ganska lång. Men det är häftigt att se just hur mycket förändring det kan finnas i den processen i en skog som man inte ens tänker på att förändras. Så att vi har nog svårt att se det där överhuvudtaget. Och det är väl där som jag tänker igen så här, hur ska man visa det här då? Så att en idé är att man visar det stilla. Du visar det stilla och så lägger du till all rörelse. Och så sen så blir det som en, oj, shit vad mycket det rör sig. Det blir en effekt.
Jag tycker det är en bra idé faktiskt.
Men sen har vi en annan idé som vi har skrivit ner och någonstans börjat titta på. Det är att man börjar med att visa det lilla och zoomar ut till det stora. För när vi skrev dokumentet Levande kroppen så hade vi den bilden av en cell. Och då tänkte vi att då börjar vi på samma sätt. Att det här är en cell, en av kroppens då 37 biljoner celler som man noga har räknat. Och någonstans att förklara att varje levande cell har en egen metabolism, alltså en ämnesomsättning, och det kräver ett flöde in i cellen, ett flöde inuti cellen och ett flöde ut ur cellen. Då får du flöda i tre dimensioner samtidigt, att det rör sig in och ut och det rör sig inuti och runt. Och cellerna måste organiseras och ha kontakt och kunna kommunicera. Så varje cell måste veta vad de andra cellerna gör, men också vad som händer runt omkring. Då kan man någonstans se att det inte bara är en cell utan det är flera celler, och alla de här har det här flödet in och ut och sådär. Och de har ett gemensamt intresse av att samarbeta och hålla hela organismen vid liv med minsta möjliga energiinsats. Och det här kräver ett flöde av signaler mellan celler och även inom celler. Då kan man liksom visa blinkande band, alltså om det är ljus eller om det är ljus och flöde eller om det är ljus och vågor eller om det är något som liknar någon form av någon tryckvåg, alltså någonting som gör att det finns en, man börjar med en cell men sen har man celler runt omkring sådär. De använder sig av flödet som finns i strukturen utanför cellerna, alltså den extracellulära matrisen, även känd som fascia. Då sätter man namn på det här flödet runt omkring, som det heter fascia. Och fascia är då livets väv, strukturen och flödet mellan alla celler och det som upprätthåller processer, sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan kroppens olika delar. Och det finns runt varje cell i kroppen och består en fast del, en struktur. Och då kan man få upp den här strukturen i det här flödet. Man visar att det finns ett spindelnät också, inte bara vätska. Och en flytande del, ett flöde av vatten, hyaluronsyra och andra fibermolekyler, eller makromolekyler. Och fiberproteiner och sådär. Och så visar man att hela nätverket är kopplat till cellens membran och har kontakt med alla cellkärnor via cellskelettet. Och att det flödet och strömmar runt om via alla celler. Så då har man som byggt som ett hav eller byggt en sjö. Och i den här sjön så är det en massa celler som simmar runt. Och så visar man att det finns trådar mellan allting och det finns ljussignaler mellan allting och det finns impulser som går mellan allting och sådär, och kanske någon värme eller en impuls eller någonting sånt, så har man den miljön. Men sen tar man den och så zoomar man ut därifrån och så ser man på en större nivå, till exempel runt en muskel eller runt en organ, att det är samma struktur, och så zoomar man ut därifrån och så ser man att runt en större struktur så är det samma sak, och så zoomar man ut därifrån och så har man hela kroppen och så ser man att kroppen rör sig på samma sätt. Så, då har man ju visat det är en annan väg. Den första biten är att man går från stilla och lägger till rörelse. Den andra delen är att man går från litet och förstår hur mycket det rör sig på det lilla och sen zoomar ut och ser att tänk nu att allting rör sig sådär. Det är också en modell.
Jag tycker båda är lika bra, var och en på sitt sätt. Jag tycker man ska använda båda. Lämpligen börjar man med den här från stilla till rörelse. För att då, den etablerar att det rör sig hela tiden.
Mm.
Och sen ställer man frågan, ja, men vad innebär det då? Om vi tar och börjar på cellnivå och zoomar ut sen. Vad innebär det här ständiga rörelserna? Så att de kompletterar varandra väldigt bra, tycker jag.
Jag hade egentligen tänkt att man skulle göra ännu enklare. Att man skulle ha egentligen en hel figur, man och kvinna, som det var rörelse hela tiden. Alltså som allting,
ja, men det blir ju på något sätt slutsatsen, eller om man ska kalla det. Det blir ju liksom i den här pedagogiska processen nu då.
Ja precis.
Så blir det först från stilla till rörelse. Sen blir det från det lilla till det stora.
Mm.
Och när du väl när du har gått igenom de två leden, så visar du det här du säger, Hans. Mm. Du kan också börja där och ställa frågan, ja, vad är det du ser här egentligen? Mm. Så de här tre vinklarna eller sätten, pedagogiska sätten, kompletterar varandra väldigt bra, tror jag. För att få riktigt bra effekt gestaltar man allihopa.
Mm. För vad är det egentligen som behöver visualiseras? Det ena är ju, det som kan vara svårt att förstå är ju att allting rör sig, det ena biten.
Mm.
Och även flöde, vad flöde faktiskt är. De här två delar av samma sak, men det här måste ju förstås fundamentalt. Men
man får inte glömma varför vi säger att det är svårt att förstå. Det beror bara på en enda sak, och det är att vi är indoktrinerade i anatomiböckerna.
Mm.
Deras bild. För att egentligen är det ju, det är väl ingen människa egentligen som har svårt att förstå vad flöde är. Varenda människa har väl sett en bäck eller en å, till exempel. Det är flöde. Varenda människa har väl skurit sig någon gång och sett hur blodet flödar ut.
Varenda människa har kissat.
För den delen. Alltså flöden är väl ingen gåtfull sak alls, egentligen. På det sättet. Och att saker och ting rör sig hela tiden är inte heller något gåtfullt. Det gåtfulla är ju att vi har fastnat i en tankevärld som inte rör sig.
Mm.
Det är det som är det gåtfulla.
Och det är därför det blir svårt. Alltså därför som Carla Stecco säger i filmen att whiplash kan man se i fötterna. Alltså det hela kroppen berörs av den tryckvåg som är genom en sån sak. Så att,
ja, vilket borde vara helt självt, det är väl klart. Och det kan man ju känna. Om jag liksom snubblar och slår i armen, så känner jag ju faktiskt hur trycket går genom kroppen.
Ja,
det känner jag ju. Det är ju inget konstigt med det.
Nej, men
det konstiga är ju att man inte tar hänsyn till denna självklarhet.
Mm.
När man sen ska förstå och förklara vidare. Då utgår man från statiska begrepp och statiska bilder av organ och så vidare. Det är ju det som är så himla konstigt.
Jo, men det är det som jag menar att det är svåra.
Så att det är det man måste liksom penetrera och krossa den bilden.
Det är det som är svåra. Det var ju som du sa, att om det här med helhetsperspektiv på kroppen slår igenom, då kommer det att bli helt annan typ av forskning. Det är ett helt annat. Det är som Gilbert Taube säger, det kommer revolutionera den. Och sen, ett paradigm shift, det är ett helt annat sätt att se på saker och ting. Och det är frågan, hur får man in? Hur gör man för att visa det?
Det är det vi har lite förslag på här.
Det är lite svårt, det är det som är lite lurigt.